och välkomna till podden Klinikern. Mitt namn är John Molvin och med mig har jag som vanligt
Marcus Olsson.
Den här podden görs i samarbete med Böhringer och Ingelheim och idag ska vi prata om obesitas.
Oui.
Oui.
Ett kärt barn med många namn alltså. Nu för tiden så använder man ju obesitas-termen, men för 10 år sedan så pratade man ju liksom i, alltså nu skrivs det om obesitas som man läser en artikel i Expressen eller Aftonbladet, men det kan vara liksom, men för 10 år sedan så var det inte den termen som man slängde sig med alltså.
Då sa vi fetma ju.
Då sa vi fetma, ja, precis.
Jag tror ICD-koden är fortfarande fetma.
Men det kan ju stämma alltså. Men någonstans så är det bland annat liksom patientorganisationer och så här som tycker liksom att man ska komma bort från stigmat liksom. Mm. Och ja, obesitas kommer med tiden också bli stigmatiserande såklart. Och sen så behöver man byta igen liksom. Det är lite så det snurrar liksom med namnbyten. Men ja, nu är det obesitas som gäller i alla fall. Alltså. Och
vad är det då? Vad vill vi definiera?
Jag förhåller mig som vanligt till WHOs riktlinjer.
Ja, det är bra.
Ett BMI, alltså body mass index, mer än 30 räknas som obesitas. Och sen graderar man då, så ligger man mellan 30 och 35 kan man säga, så är det grad 1. Och är man mellan 35 och 40 nästan så är det grad 2. Och är man över 40 så är det svår obesitas.
Ja, precis. Då är man ju Gilbert Grape. Tjock.
Yeah.
Kommer du ihåg den gamla?
Ja, yeah, absolut. Absolut.
Och normalvikt är man då, vad är det, 18 till 25. Och 25 till 30 är man överviktig.
Precis, precis. Sen BMI som mått kan ju kritiseras liksom. Och har kritiserats och kommer kritiseras. Men det är liksom just det vi har förhållit oss till nu liksom.
Precis, och det är väl det mest studerade och det som liksom förekommer i de större studier. Sen så rent fysiologiskt så finns det ju bättre mått som beskriver liksom kroppskonstitutionen och fördelningen bättre än vad BMI gör. Som till exempel...
Tänker du den impedansmätaren som ni hade på katalogen i Malmö?
Ja, nej, det var inte den.
Men körde jag en gång alltså. Inte multa siffror alltså.
Nej. Var det som man höll i?
Ja, var det, precis. Ja. Det kändes nästan som vet, motsvarande det här. Jag blev fångad en gång på en gata i Sankt Petersburg. Någon som var supertrevlig och ville snacka med. Liksom. Och så tänkte jag, det var roligt att någon ville prata med. Liksom. Och så tog det säkert 20 minuter innan jag begrep att det här är ju scientologer som försöker rekrytera. Jag hade inget att göra så jag hängde med. Och så fick man köra det här testet när man håller i. Man gör någon form av balansmätning liksom.
För att bli scientolog alltså.
Du kan inte fejla det liksom. Nej. Men du håller i två mätare och så har de alltså du håller i två metallstavar och sen så har de en mätare som då fladdrar lite liksom. Åh, det är jobbigt nu. Så här nu. Mm. Samma sak med impedansmätningen som man gör. Den skickar ju en signal i kroppen som får något mått på kroppsfett väl.
Ja, precis. Jag skulle tro att den mäter typ hur mycket vatten det finns ju andra liksom antropometriska heter det så,
ja.
Mått jag är väldigt förtjust i det som heter waist to height, alltså när man jämför midjemåttet med hur lång man är.
Eller waist to height som en av våra kollegor som inte är så bra på engelska konstant säger. Hur går det nu med det här med waist to height alltså?
Och där får du ju då ett slags mått på hur sfärisk du är liksom. Ja. Och du ska ligga då under 0,5 med ett sånt där bra mått. För den ger ju då lite mer, vi vet ju om du har väldigt mycket muskler och så vidare så kan du ha ett falskt förhöjt BMI. Den säger liksom ingenting om kvaliteten på...
Det är jag mycket bekant med alltså.
Nej, men man kan ju vara liksom smal, fet och så vidare.
Mm. Men jag tänkte, svår obesitas, det är väl inte jättemånga patienter man har sett ändå som alltså är BMI över 40. Alltså. Jag kan nog bara räkna en
handfull.
En handfull, ja. Precis så här.
Ja, kanske över 40 är inte...
Det är ju med svenska mått mätt rätt extremt. Alltså. Däremot i Amerikat alltså, är det ju betydligt vanligare. Liksom. Det, man räknar ungefär med att det är 100,000 människor i Sverige, 120,000 människor i Sverige som har svår och bäst. Alltså.
Alltså över 40?
Ja. Ja. Mm. Det är klart, det är ju det är inte en liten summa. Liksom. Nej. Jag tänkte, som sig bör, vi, om det inte har framgått fram tills nu, så är ju lite, så vi tycker det är lite kul med historia bara två, så vi måste ju ändå prata lite om den historiska utvecklingen av Obestas. Jag tänkte, först och främst så det finns ju en klar brytpunkt på något vis liksom, med industrialiseringen. Liksom. Och man tänker på preindustriell tid. Liksom. Och då är det lite olika beroende på var man befinner sig i världen såklart. Men om man pratar västvärlden så är det också stor skillnad. Skillnaden var 100 år mellan liksom, Storbritannien och Sverige. Liksom. Mm. Men alltså, industrialiseringen börjar någonstans slutet på 1700-talet i Storbritannien och 100 år senare ungefär i Sverige. Men om vi tänker på preindustriell tid liksom, och innan då urbanisering och inflyttning till städerna. Folk lever liksom sina gårdar, ett lantbruks... jordbruksländer liksom, mycket liksom. Det är väldigt präglat av svält och väldigt skör situation. Och minst det lilla snedskörd kunde ju få enorma... eller missväxt är väl kanske det rätt ordet, det kunde få enorma konsekvenser. Liksom.
Potatis, ung, varför heter det?
Irländska.
Ja, precis. Ja, det var, ja, men då även i Sverige, tänker jag. Alla, Karl-Oskar och Kristina.
Ja, absolut, absolut. Det finns en bok som heter Svälten för övrigt, som handlar om svält i Norrland, som jag läste för något år sedan. Jag tror jag fick Augustpriset också, som handlar om svältåren i Norrland. Och det är väl... Ja, det är väl i slutet på 1800-talet, vill jag minnas. Alltså. Mm. Men i alla fall på den tiden så...
Det finns en norrländsk bok som heter Pölsan också. Så.
Men på den tiden så sågs ju liksom övervikt som ett tecken på hälsa liksom, och välstånd. Alltså, ja. När personen har så pass god tillgång till mat så att nu går det bra. Liksom. Mm. Och sen så kom då industrialiseringen och urbaniseringen. Och då får man liksom en ökad livsmedelsproduktion, man får en effektiviserad livsmedelsproduktion och generellt liksom en förbättrad nutrition. För övrigt kan man säga att det här med att det preindustriella, det är ju också en orsak till att folk var mycket korta för. Liksom. Mm. De fick inte ens tillräckligt, så går man in i gamla byggnader så får man huka sig. Liksom. Men industriella tiden leder liksom till förbättrad nutritionsstatus och nutritionstillgång kan man säga. Och sen om man då går från slutet av 1800-talet till 1900-talet så börjar man så småningom inse liksom att det här kan vara ett medicinskt problem, att folk är liksom överviktiga. Och sen någonstans 50-talet, du hade lite mer info när BMI egentligen, det är äldre än 50-talet när det populariseras eller kommer in i medicin.
Börjar där, alltså det var ju, jag läste på här nu innan, jag har redan glömt, det var någon belgisk matematiker eller statistiker som tog fram det. Som egentligen inte för att bedöma övervikt eller någonting sånt, utan han ville beskriva liksom människan ur ett populationsperspektiv. Så det var egentligen inte menat att användas på individnivå.
Mm.
Men sen så populariseras det då på 60-70-talet inom medicinen. Liksom. Och det är ett nimt lätt mått att räkna ut liksom. Och det är klart att det har ett värde, ett prognostiskt värde, det har det ju.
Sen efter krigstid då, om vi pratar Västeuropa, så då har vi pratat om tidigare när vi snackade om hypotoni och lipider, så det kommer stora epidemiologiska studier om man klargör andra samband mellan liksom, övervikt och andra sjukdomar som diabetes, hypotoni, hjärt-kärlsjukdom och så. Och sen finns det en annan brytpunkt kan man säga. Åter till WHO. Vet du när det är och vad?
Är det när man konstaterar att det är en sjukdom eller?
Ja, nej, jag tänkte mig 97 så är det, det får man ändå säga en brytpunkt. Då klassificerar WHO och Obesta som en global epidemi.
Liksom. Ja, just det.
Boink liksom. Och man liksom tolkar det som en konsekvens av allt större kaloriintag och lägre fysisk aktivitet. Så vi kommer att återkomma lite till det sen liksom.
Mm.
Men 2000-tal, om vi hoppar fram där, så kan man konstatera att liksom det har skett en tredubbling globalt av obesitas här sedan 1975. Liksom. 25 år så är det tripplats. Liksom.
Precis. Och framförallt hos ungdomar. Jag har också lite data där från Folkhälsomyndigheten.
Mm.
Så fyrdubblats de senaste 30 åren.
Mm.
Ganska mycket alltså. Och det, då är det alltså under 18-åringar och under liksom.
Ja, det...
Och det är ganska hemskt. Va? Då ska du ska ha ganska många år i livet där du bär på, eller där du går med ett BMI över 30 liksom.
Mm. Mm.
Det är inte bara liksom den, vi kommer komma in till det sen, vilka liksom konsekvenser det har. Det är inte bara att det är, man, jeansen inte sitter bra liksom, utan det är faktiskt ett farligt tillstånd.
Jag tänkte bara nämna också liksom att 2022 så gjorde man en beräkning och då bedömer man liksom att 16% av världens befolkning har obesitas, vilket motsvarar liksom 1 miljard människor liksom,
mm,
globalt. Alltså. Så, ja. Ett,
A lot.
Ett stort problem.
Ett stort problem, ja. Precis.
Sen sista skiftet kan man väl säga, eller senaste skiftet kanske mer korrekt uttryckt, så är det under 2020-talet där man liksom ändå mer och mer börjar frångå den gamla synen på obesitas, övervikt, som ju är någon form av, jag menar, jag kommer att tänka på, vad heter det, vad är en engelsk term, är det gluttony alltså?
Mm.
Är det lättja?
Frosseri, tänker
frosseri,
jag.
Frosseri, det är gluttony.
Sloth.
Jag tänker på Seven.
Exakt, jag tänker också på Seven också. Alltså Seven är en film från 90-talet med, ja, yes,
Freeman,
regissör
Fincher.
Yes, korrekt. Men
Gwyneth Paltrow är med också.
Ja, just det. Som var gift med, som var gift med Brad Pitt. Men liksom från att ha sett det som ett uttryck för ska vi säga svag karaktär liksom. Ja. Så har man då gått lite från det mot och insett att det kanske är lite mer komplex situation liksom, där man har en samvariation då av genetik och man har miljöfaktorer, man har beteendefaktorer och man har också liksom neurobiologiska och neurohormonella mekanismer liksom, som då dagens moderna läkemedel riktar sig,
mm,
i alla fall delvis in på.
Men det är ju också på de vänster, alltså, vad sa du, det var 16% av världens befolkning, i Sverige är det
100, 120 000. Men det är svårt, ja, det är svårt.
Jag hade någon siffra, nästan hälften har övervikt eller obesitas. Alltså det är då 25 uppåt, BMI 25 uppåt, hälften. Och då är det svårt, är hälften karaktärsvaga och har dålig viljestyrka. Alltså det är svårt att, det kanske det är i och för sig, men det är ju ett strukturellt problem när det är så många liksom. Så jag tror det är kombinationen av att vi har egentligen vi har genetiska förutsättningar att lagra fett. Vi är väldigt bra på det liksom.
Av evolutionära skäl.
Exakt. Det har varit en fördel. Och nu när vi lever i överflöd så är det istället en nackdel liksom.
Mm. Man studerar ju svält väldigt intensivt i samband med, eller efter andra världskriget. Det var en belägring av dåvarande Leningrad, nu var det Sankt Petersburg, där svält inträffade. Och jag vet att ryssarna hade mycket data på det såklart liksom. Mm. Och sätter du liksom en krallig ryss mot en liksom rundlagd, nu var det ju så att kvinnor överlevde i större utsträckning svälten bättre än män, va? Men det kan finnas annars orsaker för det förvisso, men sätter du liksom en rundlagd snubbe mot en krallig snubbe,
mm,
och svälter dem, så vem kommer vinna det racet liksom? Det är den rundlagde som, ja, överlever bäst liksom. Så det är ju definitivt en evolutionärt betingad i viss situation har de fördel liksom att kunna laga. Men det, jag tänkte, vi brukar alltid försöka slänga med någon anekdot liksom. Jag tänkte dra min som jag tycker är rätt kul alltså. Alla känner till liksom det gamla botet för obesitas är ju att banta liksom.
Mm.
Och var detta kommer från då. Det är faktiskt så att det fanns i slutet på han är faktiskt född i slutet av 1700-talet, men under 1800-talet så fanns det en begravningsentreprenör. Visst var han britt alltså.
Ja, måste vara.
Så jag ska dubbelkolla det, men nästan säker på att han är britt. William Banting. Jobbade som begravningsentreprenör och beslutade sig för att hans övervikt, och då vägde han 92 kilo. Vilket med dagens mått mätt kanske inte är så bloden, vet inte långa var, så vi kan inte dra hans BMI. Va? Men han bestämde sig att han behövde göra någonting åt sitt hälsotillstånd och gick till en läkare som föreslog en drastisk kostförändring. Och då la han om sin kost och tappade snabbt i vikt liksom. Och tyckte att det här var så pass intressant så han skrev då liksom en broschyr som han döpt till Letter on Corpulence Addressed to the Public. Där berättade han då hur han gick ner i vikt från 92 till 71 kilo liksom. Och sen blev det liksom ett verb, to bant liksom. Och togs in i svenskan, men i engelskspråkiga länderna så har det försvunnit. Så säger du liksom, are you banting? Så är det ju ingen som fattar det. Liksom. Men i svenskan så har det ett sätt fast, liksom, att banta. Det är alltså från William Banting, begravningsentreprenören, som blev smal. Ska vi prata lite om den liksom multifaktoriella förklaringsmodellen som kanske är den etablerade idag alltså? Om vi nu har lämnat den gamla förklaringsmodellen med lättja liksom.
Ja, precis. Och vi har ju varit inne på det mesta, va? Men liksom det är ju att miljön runt oss har ju förändrats snabbare än vad vi har förändrats, alltså biologiskt.
Mm.
Ja, men det är ju de här tjänsterna hela tiden med, nu kanske inte ska säga namnet, men de rosa klädda som kör hem min mat på ett snabbt och billigt sätt. Det är ju,
billigt vet jag inte. Men...
Nej, det är värt det i varje fall. Det är ju underbart. Men det är klart som tusan att det inte är bra. Liksom. När jag är för lat för till och med cykla iväg och hämta min pizza.
Mm. Och ändå kvallpizzeria 250 meter bort.
Ja, den brukar jag för sig promenera till.
Ja. Ja, men om vi tar det från början, vi har ju genetiska faktorer såklart, och när jag läste på det så var jag faktiskt lite förvånad. Alltså, man räknar med att 40-70% av BMI kan förklaras genetiskt. Det är ändå rätt stadigt alltså.
Ja.
Och då snackar vi om saker som att aptitreglering och basalmetabolism och fettinlagring, alla de här delarna liksom är genetiskt betingade i någon utsträckning. Men det är faktiskt en högre siffra än vad jag trodde. Alltså.
Mm.
Och sen miljön finns det ju mycket att säga kring. Liksom. För så ska man konstatera liksom, att vi har en tillgänglighet idag som vi liksom aldrig haft förut. Liksom. Mm. Och liksom ultraprocessad energität mat som vi inte heller haft samtidigt.
Som är liksom vansinnigt god.
Ja.
Nej, men det finns ju liksom på gränsen till konspirationsteorier där om att mat, alltså liksom att livsmedelsindustrin har...
Jag höll på att säga läkemedelsbolagen, men det är kanske inte ska... Nej, men absolut. Livsmedelsindustrin
big,
alltså.
Big, inte Big Pharma, utan Big... vad kan de heta? Big Food.
Big Food. Big Food Corps.
Big, ja, precis. Man har hittat liksom den perfekta blandningen av sött och salt och... som är liksom triggar igång.
Socker, fett, salt.
Ja.
Och du hade ju läst på om att det kallas the bliss point. Just det visste jag faktiskt inte. Alltså. Alltså mixen av socker, fett, salt för maximal belöning. Och precis som du säger, det finns ju liksom absolut konspiratoriska ska säga
undertoner
i detta, men
också förmodligen lite korn av sanning.
Ja, det var ju, som vi sa innan, det var ju väldigt, väldigt märkligt om livsmedelsindustrin var helt ovetande om vilken som var liksom den optimala blandningen för att sälja sin produkt. Liksom, de måste ha testat och ökar fettet, säger saltet så mycket, så går det, alltså det är klart de vet det.
Ja, ja,
så,
ja.
Men det är ju, och det är inte bara så här små, det säger de ju, det finns ju ett annat, en annan stor kedja som har rött och gult.
Diskret.
Nej, men det är ju också då psykologiskt, de här färgerna triggar en att äta snabbare och mer och så vidare. Att då, du ska inte ha liksom några rogivande, det ska vara, du ska in där och kriga i dig maten liksom, det ska gå snabbt och...
Nej, men så vi har ju en matindustri och mat, alltså matprodukter då, som är liksom i hög utsträckning designade för hög konsumtion liksom.
Ja.
Och snabb konsumtion, det går inte att komma undan det liksom. Och sen har vi ju flytande kalorier, är ju väldigt, väldigt lättillgängligt idag liksom, på ett sätt som det kanske inte var förut liksom. Backade 100 år så fanns det liksom inte den här svarta kolsyrade läsken från Amerika, det fanns ju inte överallt liksom, till exempel.
Och så plus att det kommer ju in där också att bra mat då, eller liksom färsk frukt, färska grönsaker är i regel då mycket dyrare än energität skräpmat, vilket gör ju att det är inte bara i Sverige utan i hela världen är nästan en klassfråga, obesitas. Så att det, obesitas är ju då
starkt socioekonomiskt kopplat.
Ja, precis.
Ja, för det tycker jag att det är ännu mer uttalat i vissa länder, alltså till exempel USA jämfört med andra.
Jo, men så
kan det fel alltså, men
nej, men så är det ju, framförallt hos svarta är det vanligare med obesitas, och man har ju ibland liksom skämtsamt säger man att när du flyger in över USA så med östkusten med New York och större städer, med de smala, och sen så kommer du till flyover states där alla feta.
Mm.
Och sen så når du västkusten i Kalifornien, då är man smal igen liksom.
Och äter broccoli liksom.
Ja, men precis. Och där finns ju nästan, det är ju, vad heter det, ortorexi va? Alltså när du är helt så här, du äter bara perfekt liksom, allt är organic och biodynamic och allt vad det heter.
Nej, men den socioekonomiska prägen är ju rätt tydlig. Alltså, så är det ju. Sen finns ju en intressant sak, jag såg någon dokumentär någon gång om just hur man successivt liksom ökat portionsstorlekarna liksom, och normaliserat enorma. Alltså, återvänder till USA, för det är ju på något sätt, ska jag säga, det är ju liksom epidemins epicentrum nästan, om man ska vara helt ärlig liksom. Så, men alltså, liksom en smal är ju en svensk large liksom.
Ja.
Det är ju helt sinnessjukt när man ser de här. Ja, och du gillar att åka till det här amerikanska bolaget och handla, jag ska inte heller nämna namnet, som nyligen öppnat Sverige, när man måste betala medlemsavgift, fruktansvärt provocerande. Så. Men sen har vi ju liksom vardagsmotion också, som om vi backar 100 år, som har påverkats rätt mycket. Liksom. Vi är ju mycket mer stillasittande, men vi är mer stillasittande än vi någonsin har varit alltså, i världshistorien nästan. Och sen finns det ju andra saker som påverkar... eller ska jag säga, som är associerat till obesitas liksom. Sover du sämre, upplever du stressad och så vidare, så har det liksom sin påverkan på hungerkänslor och belöning, belöningssystem liksom. Så att det är också kopplat till liksom till obesitas. Och sen finns det faktiskt, sist men inte minst, så finns det vissa läkemedel som också kan liksom tippa patienterna liksom.
Precis.
Och det är ju allt från liksom antidepressiva preparat liksom, till insulinbehandling till exempel, är välkänt liksom, ökar vikt, antipsykotika, kortisonpreparat liksom, och så vidare.
Precis. Men det är ju också, och det, jag tycker det är svårt att att det liksom senaste åren det finns en normalisering och en det är ju inte bra att det är en stigmatisering. Sen så är det ju farligt när det blir en normalisering av att vara obes. Alltså den här kroppspositivismen, när den är direkt liksom fysiskt skadig, då är det ju inte bra liksom.
Nej, men det är otroligt liksom politiskt laddat ämne liksom. Vi sitter ju som utbildade doktorer och ja, det är jättebra att någon liksom har kommit ur sin kanske sitt kroppsförakt eller kroppshat som man har levt med många år mot väldigt dåligt av.
Sitt.
Jättebra liksom. Ja. Men det är inte hälsosamt och kuta omkring liksom BMI 40 liksom. Oavsett hur bra man mår i det så är det inte en ska säga hälsoinvestering liksom. Det går liksom att komma runt det liksom.
Och det är ju där tycker jag det är
vårt jobb att prata om det liksom. Ja, men är det vissa som finner det provocerande, men skulle jag inte ta upp det med en patient som jag träffar som har BMI 35 och som är inne för andningsbesvär eller vad det kan vara, eller en helt dysreglerad diabetes, så skulle jag begå tjänstefel för Gud skulle jag säga.
Nej, men jag tror liksom det är ju priset man får betala. Om vi nu accepterar, vilket jag gör, och det motsätter jag mig inte alls för att obesitas är en sjukdom, men då måste man också få lov att prata om det och ta upp det som en sjukdom. Och liksom, dessutom nu kom in på det sen, finns det ju liksom fler behandlingsalternativ och läkemedel och så vidare.
Mm.
Men att det ändå ska vara okej, både för patienten och för läkaren att ta upp detta och prata om det liksom. Jag tror både det finns en doctor's delay och en patient's delay liksom, att ingen, det är så känsligt liksom, det är så tabu och stigmatiserat.
Jag tror
liksom.
Inte jag har bangat för det någon gång alltså.
Nej, men du brukar inte banga för ett tabubelagd.
Nej, vi ser något mer konfrontativt lagd än vad du är.
Alltså. Ja, precis. Nej, men jag tror ändå, möjligen med dig som undantag, så tror jag ändå det är ganska vanligt att både läkare drar sig för att ta upp det, men också att patienten tvekar på att ta upp det liksom.
Ja, men det är stigmatiserat alltså. Ja, men det är ur patientperspektivet så är du och har varit väldigt länge. Men vi kommer till det sen. Det finns ju ändå lite mer hopp idag än vad det fanns för 10-15 år sedan.
Absolut, absolut. Och det är framförallt alltså, tycker det är sorgligt liksom, när man är på badhuset med barnen liksom. Och när jag var ung, ja, men då var det alltid någon i klassen som var tjock liksom. Nu är det ju hur många som helst som är liksom riktigt tjocka. Men det är sorgligt alltså.
I hear you. Men du, jag tänkte att vi ska snacka lite om neuroendokrina liksom. Det är ju inget som, nu ska jag säga, nu hade jag läst färdigt med läkarutbildning 07. Vad var du klar? 10, 9, 10?
10 tror jag.
10. Läser de leptin liksom?
Nej, jag tror inte. Jo, jag tror i och för sig det nämndes. Ja. Hon är den här Charlotte Erlandsson Albert som är professor. Hon var ganska hon forskade på obesitas och fetma och sånt. Och så hade hon BMI 12 kanske. Hon förordade att man skulle ha så här 14 grader där hemma, så man liksom fick upp basal metabolismen. Men hon var fan jätteduktig.
Jag tänkte att vi skulle ta med ett segment sen som är liksom myter och så. Just det här med att höja sin basal metabolism, det återkommer vi till.
Ja.
Men avseende neuroendokrina, man kan säga att hypotalamus är liksom centrum för att reglera kroppsvikt liksom, och får då liksom hypotalamus för signaler då liksom från andra perifera ställen liksom, som både fettväv som man förr trodde var helt liksom inert vävnad liksom, som inte gjorde någonting överhuvudtaget mer än att bara lysa gult och göra att du liksom vägde mer liksom, och tarm. Så det första, vi ska inte fastna i det som en bara lite kort liksom, för det här om man talar som, om man lyssnar på en föreläsning om till exempel moderna bästa släkemedel, så kommer väl det neurohormonella med.
Mm,
jag har absolut. Hört dig snacka om det. Men leptin är då ett hormon, kommer från fettväven och ökar mättnadskänslan. Och sen ett annat som man kan komma ihåg sen när vi snackar lite läkemedel är grelin, kommer från magsäcken, stimulerar hunger. Och sen finns det då GLP-1 och ett annat hormon som heter PYY som båda skickar mättnadssignaler till hypotalamus liksom. Och sen skulle jag säga också liksom att vid obesitas så utvecklas liksom någon form av, i alla fall tror man det, jag vet inte i vilken utsträckning det är riktigt bevisat, men man talar om en leptinresistens liksom.
Mm.
Och som då tillsammans med liksom ett förändrat liksom belöningssignaleringssystem liksom, som då framförallt är dopaminstyrt liksom, leder till att kroppen försvarar, kan man säga, gör situationstecken liksom, försvarar en högre vikt, vilket då i förlängningen gör att människor då som har levt med obesitas väldigt länge kan ha liksom mycket, mycket svårare, alltså vissa har mycket, mycket svårare än andra att komma ner i vikt. Även om de liksom klipper kalorier och så är det liksom en mycket, mycket större utmaning för den ena man kommer från den andra.
Och man har ju försökt angripa både grelin med grelinantagonister och leptinagonister då liksom, men men fram till alltså inkretinbehandlingen med GLP-1-receptoragonister och finns då även ytterligare en som är GIP som heter ett annat sån här inkretinhormon då som har ju revolutionerat liksom viktnedgången. De började ju som diabetesläkemedel så att säga.
Ja, kommer ihåg det liksom 10-15 år sedan.
Ja, exakt.
När man hörde talas om inkretin och liksom.
Ja. Och sen har det ju fullständigt exploderat både liksom inom som läkemedel men också i massmedia. Det är ju alla vet ju vad liksom Ozempic är och alltså vet det är ju ett begrepp liksom.
Ett spännande fält som ännu liksom inte riktigt kanske tagit sin plats men som vi har exponerats för en del år med att alltså jag tänker när vi är iväg på retreat med Olof Marjo som är forskare båda professorer vid Lunds universitet liksom, så tar de med sina doktorander på en sån här retreat och så har man 2 dagars föreläsningar och då forskar ju Mario väldigt mycket på mikrobiotan, liksom, alltså tarmmikrobiota, alltså tarmens, ska säga, bakteriella prägel liksom.
Mm.
Och där ska det bli spännande att se vad man kan hitta, för man tror ju liksom att tarmfloran i sig liksom kan påverka liksom både energiutvinning och inflammatoriska markörer och även metabol signalering liksom. Så där har jag inte sett något konkret riktigt. Men det är ju ett jäkligt spännande fält som skulle ju öppna upp för liksom en ny typ av behandlingsmöjlighet liksom, om man hittar starka kopplingar där liksom. Du säger att du ska få väck den här bakterien och låta den här växa till istället. Och det kanske du kan göra genom läkare, men du kanske också kan göra genom att äta på ett visst vis och så hålla det liksom.
Eller fecal transplant.
Oj, jag har varit med om det en gång faktiskt. Alltså. Mm. Ja, jag höll mig på avstånd. Mm. Jag tror vi summerar del 1 där, va?
Ja, men precis. Så tänker jag att nästa avsnitt så blir det lite mer om följdsjukdomar och
behandling. Mm. Ja, men kul.
Ja, hoppningsvis.
Tack för dem.
Tack.
Hej.